En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Bygger dagens nationalekonomi på en helt felaktig värdeteori? Det menar Emma Holten, som är aktuell med vad jag tror är på väg att bli en klassiker inom den feministiska ekonomiska litteraturen. Eller, hur i hela världen kan man bygga BNP och nationalräkenskaper på idén att värdet av omsorg är noll? Eller att allt som är verkligen viktigt i livet i ekonomiskt hänseende är värdelöst? Vi möter Emma Holten i ett samtal om hennes sverigeaktuella bok Underskott i 8 mars-avsnittet av Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik för Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suhonen. Men först, vad är det som händer med budgetreglerna i Tyskland? Kan det få spridningseffekter på Sverige så att det förbannat seglivade finanspolitiska ramverket äntligen avvecklas? Donald Trump går bärsärk i säkerhetspolitiken och handelspolitiken. Vad innebär det för handel, ekonomi, säkerhet och den evighetslånga svenska lågkonjunkturen? Och med mig i studien har jag Katalys biträdande chef Anna Gerin. Välkommen tillbaka, Anna.
Tack.
Och Elisabeth Lindberg som vanligt.
Yes, jag är också här.
Anna, du är tillbaka nu efter en lång föräldraledighet. Hur känns det att vara tillbaka i studion och på jobbet?
Det känns omtumlande med tanke på allt som händer. Det är verkligen... Det känns som att jag har varit borta i 10 månader och allt går åt pipan just nu.
Precis.
Inte på katalys, men i världen.
Det finns mycket att göra helt enkelt. Ska vi börja snacka lite grann om den här jordbävningen som inträffar häromdagen? Alltså, det som har hänt är ju på något sätt att hela grundfundamentet för ekonomi och säkerhet har ändrats och Tyskland har bytt fot. Elisabeth, kan du berätta om vad som hänt i Tyskland eller håller på att hända där?
Ja, de hade ju val för några veckor sedan. Och den som då sannolikt blir förbundskansler, Friedrich Merz, som är ledare då för kristdemokratiska CDU, han har förhandlat fram en överenskommelse tillsammans med socialdemokratiska SPD om att de då äntligen ska reformera sina budgetregler.
Halleluja!
Halleluja! Det här har ju varit en stötesten i, ja, vad ska man säga, 15 år eller någonting sånt. Och det som då ska göras är att de ska rusta upp försvaret, och då kommer man undanta försvarsutgifter från, de kan inte ändra den här då skuldbromsen som infördes 2009 utan att ändra grundlagen. Och ändra grundlagen verkar de inte vilja göra förrän liksom den nya förbundsdagen är på plats. Men det de har kommit överens om är att de kan undanta saker. Så de ska undanta försvarsutgifter över då 1% av BNP. Och tyska ekonomer har beräknat behoven då i försvaret till 400 miljarder euro, alltså 4 000 miljarder kronor. Och så ska de inrätta en fond då som också ska ligga vid sidan om budgeten, det är så man löser saker, som ska motsvara då 5 000 miljarder kronor.
Det är mycket pengar.
Det är väldigt mycket pengar. Jag tror,
det är Sveriges BNP ungefär.
Ja, det är ju nästan det. Ursula von der Leyen föreslog ju 8-9 tusen miljarder för hela EU. Det här är då bara Tyskland. Så att Tyskland ska ungefär rusta för samma summa som hela EU.
Och det är infrastrukturen de kommande 10 åren.
Ja,
va?
Precis, precis.
Men det här visar ju på något sätt. De har ju också ett ramverk. Vi har ett ramverk. De har ett ramverk som inte alls är anpassat för den verklighet som just nu råder. Och enda sättet just nu de ser att snabbt komma runt är ju att bara lägga saker utanför det där ramverket.
Ja, precis.
Och det var någon tredje punkt också.
Ja, och det är ju att de har också haft då ett balansmål skulle man väl kunna kalla det. För förbundsländerna, alltså Tyskland är ju ett förbund och det består av 16 förbundsländer. Och de har också budgetregler. Och nu ska man luckra upp dem så att förbundsländernas budgetar då också kan gå med underskott. Och det gör man ju då för att väldigt mycket av liksom skola, vård, polis, allt sånt finansieras ju då på ländernivån. Och skulle man inte göra den här förändringen så är risken att man skulle behöva skära ner då på välfärd om man ska rusta upp försvaret.
Och Financial Times då citerar ekonomer på Deutsche Bank som menar att det här är det största paradigmskiftet sedan den tyska återföreningen, alltså för 30 år sedan. Det är inte småsaker. Och både då att det går så oerhört fort, Berlinmuren har liksom fallit, budgetmuren
igen.
Har fallit.
Ja.
Och jag tänker att det här är liksom, eftersom Tyskland är ett sådant dominerande land i Europa, och Europa då, vilket vi kommer in på snart, liksom står allt mer ensamma. Det är som Tyskland, Frankrike, de stora länderna och hela EU då, som måste hålla ihop. Så blir det här är verkligen ett paradigmskifte.
Ja, det måste man säga.
Och igår kväll när vi spelade in det här på torsdag förmiddagen så höll ju Macron sitt stora kärnvapental. Alltså, och när vi sänder det här på fredag eftermiddag så kommer det ha hänt 7 nya saker som hade krävt varsitt program. Men liksom, vad tänker vi om det här då med liksom det här paradigmskiftet? Vad drar ni för slutsatser? Vad tänker vi?
Ja, alltså det första man kan tänka är ju rent ekonomiska. Det ekonomiska paradigmskiftet. Vad det innebär för oss i Sverige. Och det gör ju helt enkelt att det här balansmålet som våra riksdagspartier har kommit överens om, det har ju helt blivit överspelat. Så i höstas kom då 6 av 8 riksdagspartier överens om det här balansmålet för statens budget. Och det skulle i princip frigöra bara ynka 20 miljarder om året. Vilket helt enkelt är för lite för att möta de enorma behov som det här nya omvärldsläget har skapat. För att om man jämför, Tyskland och Sverige är ju väldigt lika på det sättet. Sverige har också en förfallen infrastruktur. Vi har också stora behov av upprustning i försvaret. Och Sverige har faktiskt dessutom en ännu lägre statsskuld än Tyskland.
Mycket lägre.
Så att vi har, om Tyskland kan det här så har vi också alla möjligheter att föra en mer expansiv ekonomisk politik. Och här är det viktiga, jag tycker den här sista lilla saken när det kommer till delstaterna som Elisabeth nämnde är ju att det får ju absolut inte bli så att det är nedskärningar i välfärden som ska finansiera infrastrukturen och försvaret, utan man måste kunna helt enkelt göra både och det är ju otroligt viktig debatt nu att egentligen ta, och där vi Katalys måste också verkligen tjata in det här att vi måste ha råd med också ett samhälle som fungerar.
Ja, och där måste man ju välja en ny riktning nu, precis som Merz och SPD har gjort. Jag läste en rapport nu från Konjunkturinstitutet över just prognosen över statsfinanserna, och det är ju liksom samma visa som man har läst de senaste 10-15 åren, att ja, just nu då så har vi lite sämre statsfinanser, bla bla bla, men tittar man liksom över 20-30-talet, 20-40-talet så kommer de liksom gå ner igen.
Mot noll
liksom, att statsskulden då talar vi inte bara liksom statens skuld, utan kommunernas skuld sammantaget då kommer ligga liksom runt 20% av BNP beräknar man. Och det här är ju så oerhört lågt. Jag menar, Tyskland anses ha en låg skuld och de ligger väl runt 60 liksom.
Dubbelt så mycket som vi.
Ja, 3 gånger så mycket som vi. Alltså det är absurt skulle jag nästan vilja säga. Alltså man får nästan använda sådana kraftuttryck, ja. För att det är så, liksom verkligheten är på ett ställe, liksom ena delen av skalan, och liksom de ekonomiska beräkningarna är på en helt annan del av skalan.
Ja, och då tänker jag också att den här, det finns liksom en historieskrivning nu som det finns liksom en kamp om, där man hävdar att varför vi nu, att det är väldigt bra att vi i Sverige har en låg statsskuld, för nu kan vi satsa på försvaret. Som att Tyskland, som har då 3 gånger högre statsskuld, inte skulle kunna göra de här jätteviktiga och nödvändiga investeringarna.
Om vi hade en hög statsskuld, skulle vi då alltså inte försvara oss? Vi har alltså inte råd att försvara oss.
Nej, då skulle vi bara lägga oss ner, varsågod, ta oss Ryssland, Putin, det är bara att tåga in. Nej,
men det för Macron då som har 110-120% i statsskuld.
Men han är väldigt stolt över sina missiler, sina 290 kärnvapenrobotar.
Men jag har ett bra exempel, alltså jag är på väg in till jobbet idag, så läste jag en artikel i DN med Riksbankschefen Thedéen. Och då har han just den här argumentationen. Det här är alltså citat från Thedéen. Jag skulle gå så långt som att säga att våra välskötta statsfinanser är en del av vår försvarsförmåga. fienden. Och det får man väl säga rakt ut idag, att det är Ryssland ser att vi har förmåga att bygga upp försvaret och att vi har råd med det. Det är klart att det bygger respekt.
Daniel? Det här är ju, alltså jag höll ju tal för andra året i rad, liksom talade på Folk och Försvar i Sälen. Och mitt budskap, nu kommer ju liksom Europas politik och Sveriges politik kommer ju kapp det här. Det är det att vi får inte bli ett befäst fattighus. Alltså hela det här resonemanget från Thedéen. Dessutom kan man faktiskt säga så här, han ska hålla käften om finanspolitiken tycker jag. Han är riksbankschef, han har en grej han ska hålla på med. Han ska inte hålla på, det där är det enda han inte ska prata om på hela jorden ungefär, finanspolitiken. Okej, okay, han får gärna göra det. Men liksom, det som är grejen är den att vi har ju monterat ner Sverige. Vi har ju rustat ner vårt försvarsförmåga. Försvarsförmågan är ju, jag menar, jag läste också en annan artikel idag på Omni när jag åkte in till jobbet. Det är att just nu vårdas, eller om det var igår, 29 patienter på Göteborgsakuten på Sahlgrenska i korridoren. Och det krävs ganska mycket för att läggas in på sjukhus på akuten idag, eftersom vi inte har några vårdplatser. Och en vanlig då, onsdag eller torsdag i Sverige, i fredstid, när det inte ens är halka på marken, det är ingenting. Då tvingas 30 personer nästan ligga i korridoren och få vård. Och säkert massa människor som inte ens får vård, som borde legat där eller på sal. Alltså vi har inga vårdplatser, så att det räcker en dag, en torsdag i mars. Vi har rustat ner infrastrukturen så att NATO klagar på oss. Vi har, som alla svenskar vet, enorma brister och vi har ett för litet försvar, om man ska ta den frågan. Och här blir ju grejen att under de här 30 åren då, som man har haft det här finanspolitiska ramverket, att åtstramningspolitiken har varit liksom doktrinär, då har vi ju förstört världen. För att det vi ska prata om liksom senare också, liksom den reala världens ekonomi. Alltså människor som kan vårda sjuka soldater och civilbefolkning i ett krig eller någon annan gång. Försvarsförmåga, det är att människor kan köra de här flygplanen, att vi har flygplan, det är inte att vi har pengar
att köpa alltså, dem nu idag, när det är så akut läge.
Ja, alltså Mette Frederiksen sa ju för ett par veckor sedan här bara liksom, köp, det var hennes direktiv till danska försvaret, släpp alla jävla upphandlingsregler, köp allt som finns. Finns inte det bästa det ni vill ha, köp det näst bästa. För nu är tid att rusta.
Men vad kommer det göra med inflationen till exempel? Ska Thedéen sitta då och höja räntan för att Mette ska köpa massa vapen?
Av Sverige säkert.
Men jag blir också så förbannad på det här Thedéen-citatet. För han menar att det här, det bygger respekt mot våra då fiender. Att vi har massa ettor och nollor i lådorna. Putin blir rädd för att vi har en jättelåg statsskuld. Men vi har ju inte allt det som skulle kunna försvara oss. Var är flottan? Var är försvaret? Var är beredskapen? Var är skyddsrummen? Var är, som Daniel säger, kapaciteten i sjukvården? Så att, liksom, varför vi har råd att nu, kanske för sent, förhoppningsvis inte, det är väl bara att sätta igång och jobba för det här nu, men varför vi har råd att nu göra det vi borde ha gjort de senaste 30 åren är ju för att vi har monterat ner liksom staten, välfärden, försvaret, beredskapen till totala liksom, bristningsgränsen. Så att den här historieskrivningen skulle jag säga är bullshit.
Ja, jo, men och det tar ju tid. Det är ju det. Frågar du liksom ett befäl i försvaret så kommer de ju säga det. Nej, men det tar 10 år. Det tar 20 år. Liksom. Det går inte på en eftermiddag och bara omvandla det där finanspolitiska utrymmet till liksom baracker och vägar och järnvägar och lastbilar och allt vad det nu är som behövs. Och jag tänker också pandemin var ju ett typexempel på just när det var precis samma argumentation, vi har utrymmet,
det nu här, har det, vi sparat
precis,
oss till.
Men vi hade liksom inte, fanns inte skyddsutrustning, vårdpersonal fick liksom börja använda typ pappersservetter som munskydd för att det fanns inte och vårdplatserna räckte inte till och så vidare, så att jag tycker det blir liksom samma visa varje gång för Sverige.
Det hjälper helt enkelt inte att ha en låg statsskuld när pandemin slår till eller när Ryssland nu står på tröskeln till liksom, vad vet jag här i
att
Europa.
Att tillsammans med USA typ utmana Europa. Alltså jag tänker så här att balansmålet är ju som sagt helt överspelat. Det är ju bara, som vi sa då i den här podden, det här är ett stort misstag. Partierna har förenats om ett misstag. Alltså i oktober bestämmer sig svenska politiker för att nu ta beslut om att från 2027 till 2035 så ska vi ha det som Tyskland nu på 1-2 dagar har avskaffat.
Ja, och det, alltså det, precis, det är också det. Det här ska ju inte börja gälla förrän om 2 år.
För nu har vi åtstramning, för nu har vi överskottsmål. Så nu sparar vi och sen ska vi sluta spara och börja liksom ha balans bara. Men allt det här är överspelat. Vi måste ju ha ett, så att säga, det som vi har sagt här från Katalys, det är att det enda som gäller är ju att man helt enkelt gör allt som står i samhällets makt, hela produktionens kapacitet, hela samhällets kapacitet, för att, alltså, och då är inte pengarna på bankkontot eller liksom i nationalräkenskapen är ju på det sättet helt oväsentliga när det gäller att rusta Sverige. Så att släpp det här jävla ramverket, säg att alla tillbudstående medel inom så att säga lagens råmärken ska användas för att helt enkelt rusta Sverige på alla sätt som behövs.
Ja, och här är det ju den viktiga debatten. Vad är att rusta Sverige? Är det bara de här hårda grejerna eller är det också de här mjuka sakerna? Och i Financial Times så kom det upp en rubrik igår på en opinion piece, ja, en debattartikel, där det är en som skriver, det här är rubriken: Europe must trim its welfare state to build a warfare state. Under rubrik: There is no way of defending the continent without cuts to social spending. Och det här kommer ju vara högerlinjen. Högerlinjen kommer vara alla pengar till försvaret, kanske då också infrastrukturen för att den underbygger försvaret liksom. Men det här ska finansieras med nedskärningar, nedskärningar, nedskärningar. Och så här får det ju absolut inte bli.
Och då blir det Sverige det befästa fattighuset som vänstersocialisterna sa på 10-talet. Alltså att vi helt enkelt blir en, liksom en armé med ett fattigt folk. Och det, jag tycker liksom också det här med reala resurser. Alltså, vi har en situation där 10% är arbetslösa. Det är ju att kasta bort arbetskraft och BNP och tillväxt och produktion av alla möjliga saker, både vård och omsorg och vägar och bostäder och industri. Alltså vi kastar bort 10% av arbetskraften som dessutom drabbas av sociala problem och fattigdom. Den andra saken är att vi har ett utbildningssystem då sönderprivatiserat, avreglerat, som gör att 12 eller 13% lite olika, wobblar lite över 10%. Varje år så går grundskolan, denna statligt lagstadgade tvångsskola, 9 år måste man gå i grundskola, snart 10. 12% eller mer går ut detta i 9:e klass utan behörighet gymnasiet. I praktiken innebär ju det att den viktigaste samhällsinstitutionen för att fostra så att säga medborgare med rättigheter och som kan ta ansvar, som kan producera, som kan jobba, försörja sig och ta ansvar, helt enkelt misslyckas med detta. Och det kastar ju bort då ytterligare 10%. Så förmodligen är det de som blir arbetslösa sen till stor del. Liksom, det här är ju totalt, alltså samhället, det här, att, och detta har vi då skapat genom att spara i ladorna, genom att ha åtstramning, dåliga skolor och hög arbetslöshet.
Men det är också väldigt typiskt att när de väl nu kommer, när ramverket liksom spolas bort av omvärldsläget, så är det man liksom gör det för är försvaret och liksom infrastrukturen. Och man tänker inte ett steg till, man tänker inte att om man skulle göra stora nedskärningar till en redan helt anorektisk välfärdsstat som har bara sett nedskärningar i 30 år, då ökar man ju polariseringen i samhället. Då ökar man ju risken att partier som är väldigt man ska säga, nära den putinistiska linjen och den trumpska linjen, att de bara växer och kan splittra Europa, splittra Sverige. Så att då spelar man också in i händerna på, vad ska man säga, fienden. Utan och om det här ska funka, om vi ska liksom kunna få med oss folk på den här upprustningen, få med oss folk på att tycka att det är värt att stå upp och försvara och kämpa för Sverige, så måste det ju liksom också vara så att staten gör sin del av kontraktet med medborgarna.
Ja, men det är också så ohistoriskt, alltså när man ser såna här rubriker så går ju min då ekonomhistoriker hjärna direkt till 50-talet, 60-talet, när Sverige och många liksom av våra grannländer aldrig hade, de har haft, alltså det är väl den tiden när man hade de största försvarsbudgeterna man historiskt har haft, och samma tid som man också byggde upp välfärdsstaten. Så att liksom warfare state är welfare state. Alltså det går inte att ha egentligen det ena utan det andra om du inte ska få alla de här negativa sociala effekterna. Och jag läste också liksom att Storbritannien funderar då på att nu ska man finansiera då försvarsutgifter med att skära ner den sociala välfärden. Men då påpekar ju experter att ja, men då måste ju människor gå ner i arbetstid för att till exempel då ta hand om barn, ta hand om äldre, ta hand om sjuka anhöriga, vilket gör att de kan inte delta i produktionen, då krymper ekonomin, då har man mindre pengar till försvarsutgifter. Så det blir liksom en ond cirkel hela tiden där man på pappret och på budgetpappret ser det ut som att liksom, okej, om vi tar någon miljard här så kan vi lägga den miljarden där istället. Men i praktiken är det ju inte alls så det fungerar, utan den där miljarden kostar ju någonting annat. Det blir ju liksom
du att... borde, Elisabeth, svara på den här artikeln i Financial Times
ja,
med rubriken The Warfare State is a Welfare State.
Ja,
och The Welfare State is a Warfare State.
Ja, ja.
Exakt.
Nej, men jag tänker så här att vi ska runda av det här, men jag tänker att vänstersidan i politiken, inte minst Socialdemokraterna, måste ju sätta stopp för den här debatten. Det här måste ju vara utgångspunkten för valrörelsen. Det får inte finnas någon motsättning, utan säkerhetsläget måste byggas upp med ett trygghet i länder och säkerhet mellan länder. Alltså, och att det kan ju inte vara så att vi har ett befäst fattighus där människor är arbetslösa och sen ska de dö som kanonmat liksom, när våra anorektiska underfinansierade försvar ska möta liksom Putins köttkvarn. Och dessutom har han byggt i 20 år då en jättestark armé med ganska starka liksom resurser, även om den är ganska utmattad också från Ukraina. Nu ska ju Trump ge han lite betänketid, lite hinna plåstra om såren där. Men så här, vi ska gå in, nu kommer vi in på Trump, vi ska gå in, alltså det händer ju inte bara det här i Tyskland, tyvärr, utan det i Tyskland händer på grund av det som händer i USA. Donald Trump är visst tillbaka i Vita huset, jag har missat det, men jag fick någon flash här nyligen. Han är tillbaks och det har hänt lite grejer, kan vi sammanfatta läget? Och detta sägs på torsdag förmiddag klockan 11.45 och jag är oklart om detta gäller om ett dygn.
Nej, vi får se.
Men det här var status
nej,
nu.
Det går inte att sammanfatta, men vi kan i alla fall ta upp det absolut
det
senaste.
Det som har hänt, ja. Det vi vet.
Något av det som hänt idag
det har vi inte tid att ta upp. Utan vi får i alla fall ta upp bara det här senaste, den senaste nyheten och är ju de här senaste tullarna. Vad är det han har infört, Elisabeth?
Han har infört 25% tullar mot Kanada och Mexiko, dock med ett visst paus för bilar från Kanada, som jag förstått det. Han har också infört tullar då 10% tullar mot kanadensisk energi och kinesiska varor, lite lägre där då. Och sen fortsätter han då använda tullar som hot mot Europa och
Mexiko
och
alla.
Ja, alla utom Ryssland verkar som vid det här laget.
Jag måste bara, jag är citatmaskinen här, men jag får en klump i halsen. Den kinesiska ambassaden i USA twittrar, jag tror det är Twitter, det är nog inte Blue Sky, twittrar
Red Sky,
tack och lov.
Ja. Citat: If war is what the US wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we're ready to fight till the end. Och det är liksom vad han håller på att trigga nu, och samma sak har jag sett i många saker nu, Kanada, att Kanada nu också svarar på hans 25-procentiga
tullar.
Med egna tullar. Och man gör det ju också lite så här kaxigt och vill försöka trycka till honom, och Kanada ska också liksom trycka till USA. Och det enda jag tänker på är liksom, det finns, man kan fråga sig vad finns det för ekonomiska liksom anledningar till att göra det här. Men vad jag är rädd för, att det här också finns liksom anledningar för att faktiskt att man aktivt vill förstöra relationerna med exempelvis Kanada. Att man använder det här som ett sätt att bygga upp en slags konflikt med Kanada. För om nu Trump, som tyvärr, han har ju dryftat det här, han vill ha Grönland. Han sa det nyss i talet till kongressen också. One way or another kommer de få Grönland. Och han, lite skämtsamt, påstår ju också att han ska ta Kanada, att det ska bli en delstat i USA. Och jag tror inte det här är skämt.
Det är inget skämt.
Det är inget skämt. Och det sa ju Trudeau också i sitt tal om tullarna. Sa han ju att han vill annektera Kanada. Och tullarna blir ju också ett sätt att skapa en konflikt mellan de här två länderna. Nu buar kanadensarna när USAs...
I
hockeymatchen. Och i allting som... De har börjat bojkotta USA. Man bygger upp ett hat, en konflikt. För han kan ju inte bara gå in nu och bara säga så här, nu tar vi Kanada. Han måste ju bygga upp en opinionsbildad liksom,
stämning.
En stämning och ett stöd. Och normalisera ens tanken för amerikanerna att det är helt rimligt att gå in och ta Kanada. Så frågan är hur mycket av det här handlar om att det här är ett verktyg då att försämra den här relationen för att sen ha det som språngbräda för att eventuellt då försöka ta Kanada.
Nej, för att de här förändringarna blir ju också reella förändringar. Alltså hela tiden det här, den, på pappret ekonomin och den reala ekonomin. om kanadenserna som en extrem skapare av energi, elkraft från sina stora vattenreservoarer,
olja
och mycket annat. De är ju två länder som hänger ihop, det är som Norge och Sverige. Man skulle ju absolut kunna skapa en situation där vi vill annektera Norge. Men det vore outhärdligt.
Sverige, Danmark.
Nej, men det är ju så det har varit. Man skapar kris. Jag tänker på Kapuscinskis om fotbollskriget i Latinamerika. Man kan ju ganska snabbt skapa, inte minst med Trump och Musk och hans propagandamaskin, en hetsk stämning. Men det som Anna är inne på, jag tror du har en jättestor poäng, fruktansvärt nog tror jag att du har en poäng, nämligen detta att om det blir så att kanadensarna till exempel skulle stänga av elen eller oljan, då blir det reella problem i det amerikanska samhället.
Som Ukraina gjorde med Ryssland.
Och de reella händelserna kan ju göra att man säger att för att skydda vår befolkning så är vi tvungna att ta tillbaka. Vi måste starta om elen, vi måste så att säga. Och då är det starten på ett krig. De kan ju börja i princip nästan som ryssarna har gjort i delar av Ukraina och andra gamla Sovjet, med gröna män på marken, lite oro.
Alltså, jag, kan inte ens fatta att vi pratar om det här.
Det här
alltså,
Vi är här. Han har suttit i 43 dagar.
Ja.
Och han har 400 kvar, eller 1200 kvar.
Det enda jag tänker som motsäger att det skulle eskalera på det sättet, det är väl lite att han skulle också kunna ha liksom, på något sätt ett Nixon-moment. Att Nixon då ljög om behovet av att fortsätta kriget i Vietnam. Och så kom det ut och via Watergate-skandalen bland annat och även i andra liksom, dokument som Washington Post och andra fick tag i. Och det här skapade ju liksom en jättekris och jag tror att det var liksom också lite ground zero för att den amerikanska befolkningen skulle sluta tro på staten. Men man kan ju också tänka sig liksom att Trump faktiskt går för långt. Alltså att det finns ändå liksom andra krafter i det amerikanska samhället som inte som blir vansinnigt arga om det visar sig att liksom Trump då har på något sätt duperat befolkningen.
Suggerera fram ett krig med Kanada.
Ja.
Det är ju helt absurt.
För vad?
Men samtidigt, jag är rädd att vi redan har passerat någon. Det, alltså bara det att han står och ljuger och ljuger och ljuger. Det har ju duperat hela samhället. Att en president
fast
och en stat...
Det? Jag tänker ändå att det är mycket protester och så mot Trump.
Ja, vi får se. Jag menar att på något sätt har anständighetens gräns mals ner. Att folk... Det finns inga gränser längre. Det är bara att vi står här och pratar om de här grejerna är ju sinnessjukt.
Nej, det är absurt.
Men finns det så här... Här är ju en sak att finns det liksom... Elisabeth, du som kan det här bäst här i rummet... De här tullarna, som jag liksom har uppfattat det, så kommer det förmodligen också stå tillbaka mot den amerikanska och världsekonomin, men också den amerikanska ekonomin. Och han är ju vald på ett ekonomiskt mandat. Han är inte vald som diktator, utan han är vald för att sänka matpriser. Äggen ska bli billigare, oljan ska bli billigare.
Skyhögarna.
Ja, och det är skithögt, va? Och inflationen, äggen kostar 30 kronor per ett ägg, liksom. Men så här, han är ju vald på ett väldigt starkt ekonomiskt mandat att sänka priser, förbättra ekonomin för vanliga människor. Det har han faktiskt, liksom, han förde en sån, ovanpå all skit han står för, så var det han vann valet på, tror jag. Men kan inte det här stå tillbaka? Kan inte tullarna göra att allt han egentligen måste leverera till väljarna, förutom det här kaoset, det kommer gå honom om intet?
Ja, det kommer det ju göra eftersom att USA är ju inte självförsörjande.
Av någonting nästan.
Av någonting. Inte, nej, det kanske finns vissa varor som de är, typ som Sverige är självförsörjande på morötter till exempel. Men tullarna gör ju helt enkelt att komponenter då som den amerikanska industrin behöver, de fastnar i Kanada och Mexiko och beläggs med tullar där och kommer inte över gränsen kanske till och med. Vilket gör då att det blir massa förseningar och fördyrningar. Så att egentligen så blir det ju precis tvärtom, att varorna blir dyrare och dyrare, så att det han har lovat går ju åt rakt motsatt håll. Jag såg att apropå äggprisen att någon kallade det för Trumps war on breakfast. för att liksom äggpriserna har gått upp igen då. Av någon outgrundlig anledning. Så att, nej, jag tror ju för sig då att hans nästa steg blir ju antagligen då att ta fighten med Federal Reserve och försöka få dem att sänka räntorna. Och gör de inte det så kanske han lägger ner.
Men inflationen kommer ju förmodligen gå upp nu med tullarna.
Absolut.
Så frågan är om de kommer sänka verkligen och
det
räntorna
finns,
då.
Det finns ju de som också förutspår att om man får köra på med den här galna politiken så kommer han förmodligen starta en 30-talsrecession. Alltså någonting 2008 fast värre. Plus krig.
Jo, för en orsak till 30-talskrisen var ju just tullar och protektionism. Så att det är klart att det finns liksom en jättestor risk där att man helt plötsligt liksom skär av då handelsflöden, man skär av viktiga produktionslinjer, det uppstår flaskhalsar och när det uppstår flaskhalsar så blir det inflation och så vidare och så höjs räntorna och så avskedas människor och så blir det liksom en ond cirkel som bara pågår och pågår och pågår.
Och börsen redan börjar falla.
Ja, precis.
Jag tänkte på det, vi måste runda av, vi har en lång intervju här snart med Emma Holten. Men Elisabeth, för att muntra upp oss innan den totala undergången, du hade ett bra sätt hur Danmark skulle kunna möta den amerikanska hotet om att ta Grönland. Du hade ett förslag.
Ja, jag tycker ju Danmarks då nu mest framgångsrika företag tillverkar ju den här eller egentligen är det en diabetesmedicin, men bantningsmedicinen Ozempic. Och jag tycker helt enkelt att Danmark slutar exportera den till USA. Det kommer ju bli fullständig kris.
Make America fat again. Ja, det kan stoppa. Det kanske, fast Hollywood röstar vi inte på Trump. Så att vi hoppas att Trump har det.
Det är väl inte omöjligt.
En Coca-Cola och en Ozempic, tack. Tack Elisabeth Lindberg. Tack Enna, du stannar kvar i studion när vi får in vår gäst. Vilken skitvärd, men vilket bra samtal vi fick om denna skitvärd. Varmt välkommen till Starta pressarna och Katalys, Emma Holten.
Tack så jättemycket.
Alltså, vilken bok du har skrivit.
Åh, herregud, tack.
Vi har läst din bok här under veckan och skrikit och jublat och skrattat och vikt. Alltså, Enna är en sån där, hon ritar i boken. Enna Green, min kollega, är välkommen tillbaka här efter föräldraledighet.
Ja, tack, tack.
Kanske en lämplig start här.
Ja, verkligen. Liksom att
förstå vilken värld du kliver in i här. Alltså jag är en sån som viker.
Jag ser det.
Förstör böcker. Men då gör att man är väldigt effektiv när man ska, så här, och du ritar under. Det har funnits mycket att stryka under den här boken, va?
Ja, alldeles för mycket.
Men vi ska snart komma in här. Din bok, Emma, är, vad heter, en stor succé i Danmark. Det var den mest säljande fackboken under hela 2024 i Danmark.
Ja, förutom kungens.
Kungen, danska kungens.
Ja,
ja, okej. Okay. Men okej, okay. Förutom kungen så är du drottningen då, så att säga. På,
ja, så
bokscenen.
Kunde man säga. Mm. Ja.
Om man börjar med den här fantastiska boken, vi kommer att ställa många frågor. Vad är det du vill förmedla med den här boken? Vad är liksom ursprungsidén?
Jag tror det som jag vill att läsaren ska sitta tillbaka med är att det här är en bok som handlar om ekonomi som den upplevs för vanliga borgaren. Jag tror att för oss som är i den här debatten, eller för ekonomer själva eller politiker, då säger man att ekonomi det är en debatt vi har och bla bla bla. Men ekonomi är också ett språk som borgare utsätts för konstant i tidningar, på jobbet och så vidare. Och de har ingen möjlighet att se igenom det språket. De ser det språket som en extrem maktutövning. Och de har inget sätt att säga liksom, nej, men vad kommer det här ifrån? Vad är det här för idé att det skulle spara pengar och avfreda de här människorna eller stänga det här? Och jag vill verkligen när man sitter tillbaka och läst boken att man märker, nej, men ekonomi är faktiskt någonting vi kan debattera. Det är inte som kemi eller fysik vad som är bra ekonomi. Och det har jag upptäckt att många är eniga i med utgivningen av den här boken, att det känns som att det bara finns ett sätt att göra ekonomi, men det finns ju tusen olika sätt att göra det.
Jag tänkte bara klargöra det här. Du är dansk-svenska.
Ja.
Och när du sa borgaren här, då menar du inte en borgerlig väljare.
Nej.
Utan medborgaren.
Medborgaren, bara, ja. Bara, det kommer bara krypa in lite fel. Jag pratar inte svenska så ofta.
Bara, jag tänkte själv, nej, alltså borgaren.
Precis.
Så det är dansk liksom. Men, ja. Och vi förstår det, så vi förklarar för våra liksom, språk.
Ni får undersätta.
Ja, precis, text här i vår podd. Nej, men så här, jag tänker den här boken, den börjar och slutar kan man säga med en sjukhusvistelse som du hade. Och hur du då får syn på hur omsorg, omvårdnad och offentlig välfärd, men också det som händer i hemmet och utanför ekonomin, det ekonomiska systemet, hur det görs värdelöst i dagens ekonomiska politik. Kan inte du berätta med den här liksom, den erfarenheten och vad den gjorde med dig?
Jo, definitivt. Alltså jag tror att Jag lider av en kronisk autoimmun sjukdom som heter kolit, ulcerös kolit på svenska. Och det betyder att för det mesta mår jag bra, jag äter immunhämmande medicin och sådär, men då blir jag jättesjuk. Och förra gången jag blev det var i 2019 och jag blev inlagd på sjukhus i Köpenhamn. Och det var ju väldigt viktigt att jag blev det, de räddade mitt liv. Omkring så här ett år efter jag hade blivit utskriven från sjukhus kom det ut en artikel där det visade att i danska statsfinanserna var kvinnor ett underskott. De bidrog med mindre än de tog från statsfinanserna helt enkelt. Och jag såg det här med väldigt friskt i minnet av att ha fått mitt liv räddat av nästan bara kvinnor faktiskt som det är på sjukhus både i Danmark och Sverige. Och det var så intressant att se den uträkningen, för när man ser den så framstår den officiell, rationell, objektiv, fullständigt nästan som naturvetenskap, alltså inte som ett upplägg till debatt. Och det visar ju för mig att okej, det är ett sätt som det räknas med värde här. Vi har ett språk för värde. Vem har bestämt det? Var kommer det ifrån? Och det gav mig lusten att gräva i så här, vem bestämmer vad som är värdefullt i politik? Vad är det för språk vi använder för det? Och det som jag hittade var ju då att de sjuksköterskorna, läkarna som har räddat mitt liv och för det första gjort att det är lite roligare för mig att leva, men också såklart att jag kan tjäna pengar och betala skatt. Deras värde och vad de skapar i ekonomin uppgörs ingenstans. Det står ingenstans att jag är en funktion av deras insats.
Nej, men jag tänkte verkligen på det när jag läste boken. Det är lite, vi försöker börja här lite med sociala medier på Katalys. Och Daniel har precis skaffat en TikTok. Och det klipp som har fått absolut mest visningar och engagemang då på TikTok, över 400 000 liksom visningar. Det är klippet där du ställer en fråga som är: varför tjänar en sjuksköterska 35 000 i månaden och en banker på Danske Banks Londonkontor 250 000 kronor? Vad är skillnaden på deras insats? Vem gör egentligen ett viktigare jobb? Och jag tänkte hela tiden, liksom, den här boken är ju ett enda långt liksom, svar på den här
jag
frågan.
Jag kan förklara det där.
Så, jag menar, det finns ett enormt engagemang för de här frågorna, uppenbarligen till och med på TikTok. Och precis, den här boken i princip förklarar den här frågan. Varför tjänar sjuksköterskan bara 30 000 medan den här bankmannen tjänar 200 000?
Jag tror det är den första frågan. Jag tror den andra frågan är: varför ifrågasätts det inte som konstigt? För jag tror att för många människor så känns det intuitivt konstigt. Alltså man känner på kroppen, någonting här är off liksom. Och jag tror det som jag har intresserat mig för i boken, det är: vad är ekonomins förklaring på det här? Och det som jag visar i boken är att i det som jag kallar etablerad ekonomi, som är den mest maktfulla typen av ekonomi i politik och i debatt, där har man en idé att lön avspeglar värdeskapande. Så man naturaliserar liksom lön som en konsekvens av nästan naturkrafter, att resurserna de hamnar där de ska. Och det som jag säger i feministisk ekonomi och i boken är att lön handlar också om makt, om kultur, om tradition, om hierarki, om alla möjliga kulturella funktioner. Och för mig handlar en av orsakerna att så mycket pengar är i banker, det är att de har mycket makt. De har en stark definitionsgrad över pengarna, de har inflytande i samhället, de kan lobba verksamheter, de känner alla rätt personer. Och det som sjuksköterskor verkligen inte har är ett bra sätt att kvantifiera sin värdeskapning. Och för omsorgsarbete, och det är det som är gemenskapen mellan omsorgsarbete i hemmet och i offentliga sektorn, och därför omsorgsarbeten är verkligen ett akilleshäl, kan man säga det svenska? En akilleshäl för ekonomin, för att den är svår att göra till en produkt, den är svår att mäta, den är långsiktig. Den kan vara 20-30 år fram i tiden, den är mellanmänsklig, den är inte som en bil eller en finansservice. Och jag tror att en av orsakerna att de här sjuksköterskorna tjänar mindre pengar är både ett, för det är svårt att prata om deras värdeskapning, men också två, för att när vi osynliggör de här människornas värde, då får vi det också mycket billigt. Och det som är grundteserna i min bok, det är just nu får vi omsorgsarbete, får storkapitalen, om man kan säga så, politiker, får omsorgen väldigt, väldigt billigt jämfört med hur svårt det är att göra det här jobbet, hur komplext det är och vad det skapar. Så det är två maktkampar, en vetenskaplig maktkamp om hur vi mäter värde, men också en resursmässig maktkamp över vem skapar värde och var ska resurserna hamna.
Och det jag tycker är fantastiskt också i boken är ju att det handlar ju både om det oavlönade omsorgsarbetet liksom som sker hemma, i hemmet, i familjerna, men också det avlönade omsorgsarbetet, alltså undersköterskan eller sköterskan eller vård på vårdbiträdet på äldreomsorgen. Och egentligen när du säger att vi nu får det här omsorgsarbetet alldeles för billigt, så är det ju båda de här, alltså å ena sidan får vi gratis i den enorma mängd oavlönat omsorgsarbete som sker i samhället. Och den andra delen då som är avlönad är ju alldeles för liksom underfinansierad och underavlönad. Så det är ju på båda de här områdena, sfärerna, så undervärderas omsorgsarbetet. Alltså den här boken slog väldigt hårt an på mig, för att jag har varit föräldraledig nu i 10 månader. Och jag kom tillbaka till jobbet på måndag. Så jag har liksom precis gått från 100% omsorgsarbete till 100% lönearbete, och mycket i boken handlar ju om de här olika sfärerna och hur de värderas och inte värderas. Och det har precis kommit ut en recension av boken i tidningen Arbetet med en fantastisk rubrik: boken som förklarar varför föräldralediga kvinnor inte är värdelösa. Och det är verkligen så, alltså det fick mig verkligen att tänka på alltså det här enorma jobbet som var att ta hand om de här två barnen, alltså mina barn, 4-åringen och de här bebisen som är 10 månader. Att liksom bara se till att de får i sig mat, att de får i sig sömn, att de får kärlek. Vad ska vi äta till maten? Vem ska diska disken? Alltså det var ju verkligen mer än ett heltidsarbete att få ihop de här dagarna. Och nu vet jag inte, nu ska jag få ihop ett avlönat liksom lönearbete, och sen resten av dagen ska jag in i det där omsorgsarbetet.
Lycka till! Lycka till!
Ja, jag känner mig faktiskt, det har gått 4 dagar och jag håller på liksom och don't go in there. Men varför är inte liksom, varför är inte föräldralediga kvinnor värdelösa, Emma?
Ja, men alltså det här är en stor fråga. Jag går ju lite mycket back to basics i den här boken. Jag börjar liksom i upplysningstiden, eller faktiskt i antiken börjar det första citatet från. För jag tror att för mig handlar det här också om hur, i västliga världen, vad tycker vi att en människa är? Vad är en medborgare? Och det som händer under upplysningstiden, det är att vi börjar tänka på individen som centrum i samhället. Och det är många bra orsaker för det. Det är därför vi har mänskorättigheterna, det är därför vi har feminismen. För vi tänker att individen kan rösta, de kan tänka, de kan jobba, de kan tjäna till födan och så vidare. Men det som man blir dålig på att tänka på, det är att det är många perioder av våra liv och många människor som aldrig kommer bli den perfekta upplysta individen. Och det kräver mycket jobb att skapa en individ som kan rösta och jobba. Och det faller liksom ur teorierna. Och huvudpersonen blir den här vuxna, kroppskapabla mannen då. Som inte har några människor som är beroende av honom, som inte är beroende av andra. Och det är på många sätt en fantastisk utveckling. Det är kanske det vi är mest stolta över i huvuddraget i västliga världen. Idén om att du har rättigheter som ett individ. Men det bara gör att hela skapelsen av individet, hela de rummen där individen skapas, blir liksom en black box för statsteori. Det blir ansett för, det skapas faktiskt det som vi nu kallar privatsfären, alltså hemmet. Och privatsfären blir liksom förklarad med alla möjliga konstiga begrepp genom historien. Det är Guds rum, det är kärlekens rum. Idag pratar vi liksom om privatlivet. Och vi säger, nej men folk väljer ju själv att få barn, och det är i och för sig sant, men de gör också en service för staten när de får barn. Och jag tror det är den dubbelheten som både ekonomin och statsteorin har svårt att inbefatta. Att någonting kan vara drivet av personligt drive, men också vara värdeskapande. Att vi har i ekonomin och i statsvetenskapen idén om arbete eller fritid. Men att det finns ju någonting som ligger mellan de här två sakerna, som är arbetet i hemmet, som både är fritid men som du mycket väl vet också inte är att slappa med Netflix liksom.
Jag tänker på en sak som står med när jag läser din bok, det är att idén om kärnfamiljen, som väldigt många människor, oavsett vad man har för sexuell läggning eller liksom så faller det ofta väldigt ofta ut att en person blir kär i en annan och så blir det kanske barn om man vill det eller kan det. Men framförallt att detta är också en produktionsenhet. Det är liksom,
det är en fabrik. Det
i den gamla heterosexuella normen, i den gamla kristna samhället, så var liksom man och kvinna, det var den enda godkända liksom enheten här. Idag är det, som tur är, förändrat liksom. I bästa fall håller vi kvar vid liksom friheten att leva med vem man vill. Men denna man och kvinna som, om de har turen och lyckan, kan skapa barn, det är ju en produktionsenhet. Den minsta möjliga produktionsenheten för att förnya arbetskraft och arméer. Och när jag läser din bok så blir jag påmind om det här som jag läste i ekonomisk historia och sådär när man var i 20-25 års ålder, att det är det som hela tiden reproduceras. Och jag tycker du gör det så bra i den här boken. Men vad tänker du kring det här att vi faller hela tiden tillbaka, nästan alla i samhället faller tillbaka till antingen att man har den här kärnfamiljen eller den här tvåsamheten, eller att man längtar efter den. Men det är också ett ekonomiskt system som du då förtjänstfullt visar tjänar kapitalet och tjänar staten på olika sätt. Och dessutom då förtrycks kvinnor och liksom deras arbete, i huvudsak deras arbete, nedvärderas. Men vad tänker du kring det att vi är så, att det är så starkt, denna kärnfamilj?
Ja, det som är med kärnfamiljen som är väldigt viktigt för både feminismen men också för människor och för ekonomin, det är att hemmet är en fundamental, paradoxal plats. Och jag tror det är därför det är så många av oss som strids där inne och kämpar med och mår bra där inne. Det är för att hemmet är liksom, det är det enda stället vi på sitt sätt kan fly marknadskrafternas makt. Det är där vi har sex, det är där vi slappnar av, det är där vi sover, det är där vi tar hand om våra kroppar och sinnen. Och därför är det liksom någonting som vi romantiserar och där vi hittar ro. Men det är också, som du säger, en produktionsenhet. Och man önskar att den ska vara strukturerad på ett särskilt sätt. Och jag tror det som vi ser nu till exempel är att har vi en extremt mycket debatt om fertilitetskris i hela västliga världen, jag antar också i Sverige. Och det visar ju att nej, men hemmet är inte en privat plats. Det förväntas att det görs ett specifikt jobb där. Och jag tror den här paradoxala relationen som hemmet har är väldigt framträdande i ekonomin och i ekonomins värdesättning. För i det sättet vi pratar om makroekonomi idag värdesätter vi inte tid i hemmet. Vi säger inte att det är viktigt att vi lägger resurser där för ekonomisk växt. Vi säger inte att det är viktigt att folk mår bra där. Vi investerar inte nödvändigtvis i förbättringar för familjer på det sättet. Samtidigt med att man vill ha att det här jobbet görs. Och det är det som blir så paradoxalt, särskilt för kvinnor men för alla. Det är att alla vill ju ha omsorgen i hemmet men ingen vill betala för den. Alla vill ha att det görs. Och jag tror det är därför vi har sett de här, vad ska man säga, kulturella disciplineringsmekanismer. Och det är därför man till exempel på 60-talet när kvinnor ska ut på arbetsmarknaden, då uppfinner man plötsligt en ny kvinnofigur, multitaskaren. Som att 40-50-talet var kvinnan nästan som en idiot, som ett barn. Och plötsligt på 60-70-talet så får vi den här vad heter det på svenska?
Bläckfisken.
Bläckfisken med 8 armar, diskar med ena armen, pratar i telefon med andra armen,
twittrar,
opinionsledare, sjuksköterska, barn med autism, alltså det är liksom, det är 1000 saker, luskämning, alltså, och det är en väldigt intressant figur som uppstår, och jag tror det som är väldigt viktigt, att vi har en tendens att prata om typ att det finns kultur och det finns ekonomi. Och det som jag visar i min bok är att nej, men ekonomi är extremt påverkad av kultur och kultur är extremt påverkad av ekonomi. Vad vi tycker är en acceptabel man, kvinna, whatever, en acceptabel familj, en acceptabel sätt att få barn är definierat av vad ekonomin efterspör.
Och när liksom födelsetalen, du skriver i boken, när födelsetalen då till exempel i Danmark går ner kraftigt och det blir som ett hot mot liksom, ja, framtida välfärd och så, då börjar man plötsligt, då ger man subventioner till, nu kan man få andra barnet med IVF och lesbiska kan få hjälp.
Plötsligt är det
ganska konservativa Danmark, alltså kanske inte HBTQ-rättigheter, men då blir det plötsligt, här har ni stöd liksom, och vi har ju en historia med Kinas enbarnspolitik och nu så försöker man gasa igång det där. Det är otroligt mycket politik i den här privata sfären.
Ja, där måste jag bara lägga till att jag blev helt chockad. Jag lever ju med en kvinna och är lesbisk. Och jag trodde ju, staten betalar ju att man skaffar ett barn, alltså en IVF-behandling, det första barnet. Och jag trodde ju alltid att det var ett barn per person. Men sen men upptäckte jag att det är per unit.
Per produktionsenhet.
Det är så konstigt, de vill att vi ska ha barn. Men vi måste liksom gå ut på den privata marknaden och köpa liksom det här på privat sjukvård för att skaffa vårt andra barn. Man tänker i alla fall att de skulle vilja ha att det går plus minus noll. Alltså att en enhet producerar två barn.
Men nu är det kris, ni kommer få två snart.
Ja, precis.
Eller tre.
Nej, men precis. När det är ont om barn, då helt plötsligt är det okej. Okay. Varsågod, kör.
Ja, och det är det som jag har varit också. Alltså, i alla fall sedan 60-70-talet har, vad ska man säga, etablerat ekonomin och feminismen ju haft en så här helig slash ohelig relation. Vi har velat samma sak. Ekonomerna ville ha ut kvinnorna på arbetsmarknaden för att öka produktiviteten, och feministerna ville ha ut kvinnorna på arbetsmarknaden för att tjäna egna pengar. Och det betyder att vi har haft en tendens, tror jag, också i feminismen, och det är det som jag försöker gå lite emot i den här boken, att idealisera den arbetande mannens liv. Att råka hamna i fällan att arbete är frigörande. Och jag tycker det är det vi verkligen ska akta oss för. Att vi ska också se till att feminismen också är kampen för vila, för lugn. Att kanske den sjuksköterskan som jobbar 30 timmar i veckan, har tid med sina barn, jobbar med omsorg, kanske hon är faktiskt förebilden för folk oavsett vilket kön de har. Och jag tror att det är den så här, kanske att vi börjar rycka på sakerna, för vi måste ju fråga oss själv i moderna västliga samhällen, hur glada är de här männen egentligen? Är de vilket typ liv i klimatkris, i en omsorgskris, ska vara förebilden för hur folk har jobbat om 10 år?
Du har ju en väldigt fin rad som jag läste igår, som var det här att när man intervjuade människor, så sa alla män i undersökningen att de ångrade att de inte hade varit lediga mer, och att de hade jobbat på dödsbädden, att de hade jobbat så mycket. Jag tänkte, ja, det är så jäkla viktigt. Jag tänker på en sak bara, en annan fråga. Din bok handlar om värde. Det handlar om det här liksom att det som är viktigt i livet är nedvärderat. Och det som får livet att fungera är nedvärderat. Och vi mår skit. Alltså, och på dödsbädden kommer de som har jobbat väldigt mycket och varit väldigt lyckosamma, lyckade
karriärister,
de kommer ångra sig. Vi andas in och tar in den tanken, och så går vi hem på fredag och försöker ta helg. Nej, men det jag tänker är så här, vad tänker du är lösningen på det här problemet? Är problemet som har varit liksom, ska man ge allting ett värde, eller ska man skydda de delar av världen och samhället och livet som inte idag är marknadsutsatta, och kanske till och med trycka tillbaka det här att sätta, alltså jag tänker liksom, för mig liksom, frihet, kortare arbetstid, alltså 20 timmars arbetsvecka, 8 veckors semester, då skulle folk kunna organisera sina liv på ett bättre sätt. Alltså, ska man sätta värde på allt, eller ska vi skydda det som inte är värdesatt?
Och egentligen sätta pris på allt.
Ja, men det är det jag menar, ska man sätta pris? För det har ju varit en så här, lite grann så här 90-tals idé, tänker jag. Ja. Allting ska sättas värde på, för då räknas det.
Ja, jag tror att, och det här är en stor debatt inom feministekonomi, inom omsorgsekonomi, och jag tror att det som är viktigt att förstå med den ekonomiska vetenskapen, det är att den har på sitt sätt sedan sin början haft en väldigt nobel mål som är avskaffande av politik. Alltså idén om att vi kan driva politik som byråkrati, alltså det vill säga att vi kan liksom se uppifrån tornet och se vad är det optimala, effektiva beslutet. Vad skapar welfare? Och det som jag försöker genintroducera med den här boken är ideologi. Och sen, men vad vi, om vi tycker att en sjuksköterska är värdefull, det är en ideologisk fråga. Det handlar om vilken typ samhälle vill vi ha. Och där kan vi debattera det fram och tillbaka, men det är inte en fråga du kan svara på i Excel. Liksom. Och jag tror att där går jag nog lite längre än vad några andra feministiska ekonomer gör, som är att jag säger, vi har till exempel debatterat om BNP. Ska vi försöka inkludera icke-betalt arbete i hemmet i BNP, försöka prissätta det. Och jag säger, nej men problemet är prissättningen, punkt. Alltså det som redan är i BNP är också felvärderat. Att säga att en Louis Vuitton-väska är värt 15 000 är också fel. Det berättar oss ingenting om den supply chain, om den glädjen den skapar, om den marginalnyttan den skapar i någons liv. Jag tycker ett perfekt exempel var att det kom ut nummer i förra veckan som visar att i USA är det 50% av de invånarna som gör 10% av, nej, det är 10% av invånarna som gör 50% av konsumtionen.
Ja. Och det är de 10, alltså de 10% rikaste i USA
har hälften av konsumtionen.
Har hälften av konsumtionen.
Det är sjukt, det är helt sjukt.
Det är helt sjukt. Men det, för det första, det ser man ju inte i BNP. Men för det andra kan man fråga sig, det som är så missvisande med priser, det är att om du har 1000 spänn, du kan lägga 1000 spänn på en flaska vin på en restaurang här i Stockholm. Eller du kan lägga 1000 spänn på att ett barn med autism får en timme med en psykolog. Och de kostar samma sak. Men alla kan ju se att de har inte samma värde. De gör olika saker. Och i väldigt länge har vi pratat om i nationalpolitik hur mycket pengar har vi. Men det är faktiskt den intressanta frågan. Frågan är, vad gör de pengarna vi har? Hur aktiveras de i samhället? Och jag tror det är där jag visar i min bok att vi har att ekonomin, makroekonomin som den funkar idag, har ett väldigt fattigt språk för vad omsorg gör. Vad det skapar i samhället. Ja, ursäkta.
Nej, absolut. Jag vill bara att vi tar tillfället här att faktiskt gå lite djupare in på vissa saker som du blottar här i boken. Och att då vill jag just plocka upp det egentligen. Om du bara kunde beskriva, vad är problemet med det sättet som värde... alltså, vad man ska säga... den här pristeorin. Alltså, vad är problemet med hur vi ser på värde idag? Om du bara kan förklara lite hur det funkar i dagens nationalekonomi. Det systemet som liksom formar hela vårt samhälle just nu. Hur priser och värde hänger ihop. Och också gå in lite djupare på vad är det BNP-måttet faktiskt då missar. Men först pristeorin.
Ja, alltså jag tror att det här är ju lite nördigt på ett sätt. Men jag tycker faktiskt att det är väldigt viktigt att vanligt folk förstår hur viktigt priser är i ekonomi. Det är allt.
Det här är folkbildning.
Ja, jag tror jag är väldigt inspirerad av så här klassisk feminism som är, det här är till vanliga, det här är skrivet till sjuksköterskor, till folk som jobbar i äldrevården. Det är medvetet att det är skrivet i ett tillgängligt språk och inte fotnoter och det där. För jag vill att det här, jag tycker man har rätt att veta hur det här försiggår. Jag tycker det är odemokratiskt att man inte först vet hur ekonomi spelar en roll i politik. Och för mig så händer det någonting först i 1870-talet och sen i 1970-talet. Det är de två stora viktiga perioderna för det som jag kritiserar i min bok. Ja, på 1870-talet där kommer det fram det som heter marginalism som är extremt inspirerad av naturvetenskaperna. Och man ser liksom fysiken och kemin och man tänker, åh herregud, vi är så avundsjuka. De har centimeter, de har kilo, de kan göra de här vackra teorierna som transcenderar kultur, geografi, allt det här. Hur kan vi få någonting som liknar? Och det kommer en rörelse som säger, nej, men vi kan faktiskt se marknaden som nästan ett naturligt system. Och det systemet ger oss är priser. Så om folk uppför sig på ett specifikt sätt, om de köper det som har störst värde för dem, då kommer sakerna få ett pris som avspeglar det värdet.
Och det är sant, det priset är sant. I någon
priset del. Är en sanning, det berättar oss någonting, det skickar oss signaler som de säger. Men det som är med den här teorin, det är att utgångspunkten är inte verklig. Liksom antagningen är att priser sätts på auktion, antagningen är att alla har lika mycket pengar. Alltså det är ren teori. Men det är liksom det här, there's a desire för naturvetenskapens renhet. Och det här blir då det som kommer senare att heta jämvikt på svenska, general equilibrium. Att när ekonomin är i balans, då har allting rätt priser. Och om du frågar en vanlig person, är pris och värde samma sak? Så skulle de säga nej, vad pratar du om? men så är det alltså i ekonomi. Och det som händer på 1970-talet i USA, det är att när vi pratar i vänstern om så här neoliberalism, så är det Reagan och Thatcher och politik. Men det händer en väldigt viktig sak samtidigt som är att universiteten på ekonomi börjar många stora människor i amerikanska näringslivet att stödja nya sätt att tänka över ekonomi. Vi har The Red Scare samtidigt. Att plötsligt då börjar man säga, nej men igen går man tillbaka till efter Keynes-perioden, efter välfärdsperioden och säga att marknaden är en naturkraft. Den är utanför samhället. Det är marknaden är sin egen grej. Och vi ska jobba för att förbättra förhållandet för marknaden. För att marknaden kan komma så mycket i jämvikt som möjligt. Det är det som är målet med politik. Och det betyder ju plötsligt att idén om att staten ska göra någonting för borgarna försvinner liksom ur bilden. Och istället blir det en bild att det som hjälper borgarna är marknaden. Och en många personer, även folk tror jag, som är ganska höger, skulle säga det, men så är det ju inte. Men så är det i den här typen teori.
Och det är den som dominerar det sättet?
Fortfarande det som dominerar på universitet, i politik. Idén om att faktiskt att man kallar ofta, man kallar fack, man kallar staten för marknadsfel. Att de kävvrider marknaden. Och jag tror den här idén om marknaden som en naturkraft och priserna som ett vetenskapligt resultat.
Som berättar vad något är värt.
Som berättar vad någonting är värt. Det ger oss ett språk för samhället som helt enkelt ljuger för.
Ja, och det hänger inte ihop med verkligheten. Och att den här pristeorin också då, allt som inte har ett pris, allt som inte är på marknaden är värdelöst. Det är värt noll.
Det är bokstavligen värdelöst för det har inget värde och då blir det också värdelöst. Det är något, det är som ett felslut som... Det leder tanken på något sätt.
Ja, det händer liksom en, och jag tror det här min bakgrund är kulturanalys. Och jag tror det här, det händer liksom en kulturell slippage. Att ekonomer säger, nej men vi kan inte värdesätta. Och det är ju ärligt att säga det, vi kan inte. Men det som händer i praxis är att värdet blir noll. Så till exempel när vi har en politiker som säger, nej men vi ska spara pengar. Så vi stänger den här skolan. Det numret vi får för besparingen, det är priset på skolan. Men priset på skolan visar oss ju inte skolans värdeskapande. Det visar oss inte dens sociala roll, dens långsiktiga roll i utbildning. Och jag tror det är det som händer hela tiden. Det är att vi konstant i samhället förlorar saker som är svåra att värdesätta. Men, så det ser ut som om på pappret, vi har sparat så mycket pengar, vi har blivit så rika. Men egentligen har vi faktiskt förstört någonting som var värdeskapande. Men konsekvensen, den kommer först 10 år längre ner. För det är, alltså det är ingen tvivel att det är ju svårt att mäta när vi förlorar omsorg, men det är inte svårt att märka på kroppen.
Men och då, men precis, men om vi går in bara lite snabbt på BNP innan då. Gemene man har nog inte koll på det du tar. Alltså jag vet att den kritiken mot BNP inom den ekonomiska liksom, diskussionen har funnits länge. Men gemene man som missar det, vad är det då BNP-måttet? BNP-måttet bygger på den här nationalekonomin som då helt enkelt ser på värde genom priser. Vad är det? Vad missar dagens BNP-mått?
Dagens BNP-mått missar 2 saker. Det första är såklart att den inte ser vad som händer utanför marknaden som värdeskapande. Och ett bra exempel på det här kan vara till exempel, jag arbetar med olönad omsorg, det har vi redan pratat om, men naturresurser är en annan exempel. Att i BNP är det såklart alltid bäst att ett träd blir en bänk och blir såld än att ett träd bara får lov att stå. För ett träd som bara står är som en kvinna som ammar. Vad fan är det? Vad är poängen med det? Det skapar ingenting. Det ser vi inte i marknaden, den bara får lov att stå där. Men en kvinna som köper modermjölksersättning, hon köper en produkt, det är mycket bättre. Eller ett träd som blir en bänk. Där har vi produkt. Där har vi riktigt värde. Det är det första problemet.
Ja, men när jag köper ersättning på ICA, då ingår det i...
Då är du ekonomiskt aktiv.
Ingår det i BNP. Men när jag ammar mitt barn på kvällen, då är det noll värt.
Så det vill säga att det är alltid ett drive i BNP att ta saker som är utanför marknaden och driva in det på marknaden. Så det vill säga... fritid, information, resurser ska utanför marknaden och in på marknaden. Det drivet är det hela tiden. Det är det första problemet med BNP. Det nästa problemet med BNP, det är att det är baserat på pris. Och nu kommer vi tillbaka till killen i Danska Bank och sjuksköterskan. För BNP säger, nej men han är mer värdefull. För BNP räknar priser. Så om en kille tjänar 100 000 i månaden och en sjuksköterska tjänar 35, då anses han för en person som bidrar mer till ekonomin. Och jag tror det här är ett väldigt viktigt skillnad på det som man kallar nominala ekonomin. Alltså där man pratar om numrer och reala ekonomin. Och jag tror att min bok är också ett argument på att flytta fokus till reala ekonomin. Alltså vad är det som händer mellanmänskligt när någon gör en särskild typ jobb? Och jag tror det är det som kan vara så svårt som när man är... jobbar som sjuksköterska eller i äldrevården, att man ser alla de här strecken och graferna och numren och de ser så officiella ut och de ser så objektiva ut. Men alltså, som jag brukar säga liksom, jag tror att det har skapats mer fiktion i Excel än i Word, brukar man, alltså att nummer kan ljuga och det här att flytta fokus på, det här kommer speciellt bli viktigt nu om vi börjar seriöst prata om krig och upprustning och sådär. Hur mycket resurser har vi i samhället? Och där är många lärare, många sjuksköterskor, många i barnavården som frågar sig, men hur kan det komma sig att det ser ut som vi blir rikare av mindre utbildning, rikare av färre vuxna med barnen, ja, rikare på konto, men inte rikare i statslig kapacitet? Så det är någonting med de här numren som kan göra oss faktiskt, vi kan få så mycket data att vi blir blinda nästan.
Alltså jag tänker på en sak som vi har spelat in, det här tror jag är 66 poddavsnittet vi spelar in i den här podden. Och vi har ju haft bland annat Lars Paulsson Syll här flera gånger, docent som är kritisk och heterodox ekonom. Vi har haft, de heterodoxa ekonomer som finns i Sverige har vi haft i den här podden, eller kommer ha den här podden. Och även liksom P.O. Hansen som skriver om MMT och sådär. Så liksom, den här diskussionen är inte främmande för våra lyssnare. Men jag tänker att det som slår mig när jag läser din bok, det är ju att det finns ett väldigt stort grundläggande problem med att den här neoklassiska dominerande nationalekonomiska teorin, du gör ju nästan som han Milley, du tar en motorsåg och sågar på handsågar fint och välartikulerat genom den här skitdåliga teorin. Men liksom det ena är inne på, vård och omsorg är inte med i BNP, för du går inte sätta priser på det vet inte folk. Men det är också någonting med att den här, alltså den här dogmatiska nationalekonomin är liksom, den är sjuk i huvudet. Det är jag som säger det, inte du.
Nej, det är inte jag.
Den är liksom, ja, men den är så snedskruvad att den liksom ser teorin istället för verkligheten. Och att liksom, att en timme i den teorin där man tröstar ett barn inte är är mindre värdefullt än att producera en kanon eller k-pist i en fabrik. Eller som du tar upp väldigt fint i boken, och du sa det här också, att en gammal stor ek som är 700 år gammal och ger skugga och liksom miljö, alltså, den är mindre värd än om du gör en skärbräd av denna ek. Eller gör flis som du eldar i en värmepanna. Och liksom, vi har ett svenska nationalekonomer som liksom, det här är verkligen professorer som har liksom, de har nästan, de utser Nobelpristagare, så de kan säga så här: det går inte att bygga bort bostadsbristen genom att bygga fler bostäder. Det enda sättet som kan avhjälpa bostadsbristen är att höja hyran så att folk inte kan efterfråga bostad. Helst ska man alltså höja priset på att stå i bostadskön också, så att de inte längre kan stå i bostadskön för att de bor under en bro eller hos en kompis eller liksom hos sin morsa. Alltså, för enligt nationalekonomisk teori är det bara priset som kan häva bristen. Men jag tänker att man kan bygga bostäder. Och i mikrotiden, om du är bostadslös, då bygger vi ett hus åt dig, så har du det. Då är du inte bostadslös längre. Men nationalekonomin tycker att hyran ska höjas.
Och ja, och orsaken till det där, det är att man i mycket nationalekonomisk teoretisering har ett grundantagande som har väldigt svårt att hantera extrem ekonomisk ojämlikhet. Så det vill säga att om en lägenhet kostar 24 000 och en lägenhet kostar 3 000, då säger man att den personen som har betalat 24 000 är gladare för sin lägenhet. För att de har, att prisen på den är inte ett uttryck för att de är rikare. Det är ett uttryck för det som de kallar betalningsvillighet. Och de har en högre betalningsvillighet. Och jag måste säga att det här är också en sorts vetenskap, det är så här informationshegemoni. Och jag tycker min bok är ganska, dialogvillig. Alltså, jag säger liksom att det händer allt möjligt annat på universiteten. Jag säger att det är konstigt att makroekonomin fortfarande ser ut så här när det har varit så många utvecklingar i mikroekonomin och så vidare. Men ändå, alltså, reaktionen på min bok bland många ekonomer i Danmark, också jättemånga ekonomer har varit väldigt intresserade, de använder på utbildning och så vidare. Men alltså, Danmarks mest maktfulla ekonom sa på framsidan av en tidning att han hade lust att kasta min bok ur fönstret. Och så att detsamma hände liksom Isabella Weber som gör nya teorier om inflation som nu verkar bli mer och mer bekräftade. Och den här extrema förutmjukningen av folk som säger någonting som är bara en pytteliten smula annorlunda eller utmanar.
Ja, pekar på bristerna.
Alltså jag tycker det är det har varit väldigt våldsamt, kan jag säga. Och det vittnar ju om, tycker jag, en typ av vetenskap som inte är särskilt välkomnande till intern debatt. Och när man är en vetenskap som är så baserad på teori, som till exempel jämvikt är ju inte någonting vi kan observera vetenskapligt, det är inte någonting vi kan efterpröva som naturvetenskap. då slår det mig som absurt att kritik av det blir mött med en sån aggression. Och det har varit väldigt våldsamt. Jag vet inte om det kommer bli samma sak i Sverige, men det överraskar mig, för jag tycker det är väldigt tydligt, och jag tycker det är en av mina också poänger med boken, att det är väldigt medvetet att jag framför inte politiska förslag i boken. Jag säger inte så mycket extra pengar ska en sjuksköterska ha till exempel. Jag säger bara, jag tycker att de verktygen vi använder att beskriva politiska förslag och konsekvensvärdera politiska förslag ska avspegla verkligheten och ska vara klart varodeklarerade om de har en politisk läggning. Och det tycker inte jag händer nu. Och jag tycker att det är väldigt tydligt att både på högern och på vänstern i hela västliga världen är det alltså gemensamma krav vi hör. De här tradwivesen, vad är det de säger? De säger, jag är trött på att ha en liv som är styrad av marknaden. Vad är det de här Twitterkontorna som pratar om, varför har staden blivit våra städer blivit så fula? Varför bygger vi så fult? Det de efterspör är kollektiva investeringar i vackra städer. Folk som är anti-vaxxers är vreda på stora firmer. Och så kan man vara oenig i konklusionen, det är jag. Men man kan inte säga att det inte är en vrede på så här oligarkisk makt att vara anti-vaxxer. Det är ett element av det också. Och jag tycker det är väldigt viktigt nu när ni är här så här klärade vänsterorienterade, att vi också ser extremt mycket av den vreden vi ser på högern kan också förklaras av vänsterorienterad analys.
Ja.
Och det har varit en fantastisk grej att uppleva i Danmark, att min bok faktiskt har förenat några människor och säger, nej men vi som vill prioritera familj och som kanske är lite högerläggda, vi märker också den här frustrationen med den här ekonomiska analysen.
Jag blir ju för sig inte förvånad att du har fått utstå den här kritiken eller påhoppen eller liksom den här reaktionerna. För att, och du skriver ju också egentligen i boken också om det, att det handlar ju om en maktkamp och liksom olika, en intressekonflikt. Och att det du avklär i den här boken är ju hur ideologiska egentligen de här antagandena är som underbygger hela vårt ekonomiska system. De säljs in som att de skulle vara naturvetenskapliga, att de skulle vara objektiva, att det bara skulle vara siffror. Men bakom de där siffrorna på område och område som du tar upp där, både de gamla klassikerna, vilka antaganden de hade, John Locke, Adam Smith, Thomas Hobbes, men också de här marginalisterna som kommer tillbaka efter Keynes-perioden. Vilka antaganden som ligger bakom BNP-måttet, vilka antaganden som ligger bakom de här, vilket var helt nytt för mig, de här DSG-modellerna, alltså modellerna som man typ gör alla uträkningar, som till exempel Finanspolitiska rådet här i Sverige och bankerna och alla som sitter och räknar och gör prognoser och räknar ut vad olika politiska reformer ska kosta. De använder modeller som har helt sinnessjuka antaganden. Och när du då visar vilka antaganden det här vilar på, då visar det ju att det här är ju ideologi. När man bestämmer sig för att se på världen på det här sättet, göra de här antagandena om verkligheten. Så det är inte konstigt att det blir våldsamma reaktioner från de som försvarar det här ideologiska ekonomiska systemet.
Och jag tror att både Kinas stora framkomst, ni har just pratat om Tyskland. Alltså, nya vindar blåser ju. Det har ju blivit väldigt tydligt att du kan inte överlåta marknaden till sig själv. Du är tvungen, alla marknader är konstruerade. Och jag tror det var väldigt intressant att se Jeff Bezos sa om Washington Post att han vill stötta fria rättigheter och fria marknader. Det var ju som en parodi på några av dem jag citerar i min bok. Alltså idén om att det inte är någon konflikt mellan mänskliga rättigheter och marknaden. Att de två liksom är samma sak. Att den ultimativa friheten är friheten att arbeta och tjäna pengar. Det är ju exakt det som jag ifrågasätter i min bok. Att denna friheten man inte har under Jeff Bezos är friheten att inte arbeta. Friheten att dra omsorg, att ta hand om naturen och så vidare. Och jag tror det är det som är så sneaky. Det är exakt det du säger. Det är att när du kikar på en graf med 25 nummer och du kanske inte är så expert på matte, då ser det ut som naturvetenskap. Och jag tror det är där kulturanalysen är viktig, att nummer har en extrem kulturell makt i vårt samhälle. Du anses för dum, för naiv, om du ifrågasätter nummer. Och jag tror det är också det som jag verkligen vill ge medborgare självtillit. Att om du jobbar i en daycare och det kommer ner någon och säger ni ska avskedja tre människor, vi har det, vi kan tjäna så och så mycket. Och du känner, det här känns fel. Vi kommer förlora värde i våran stad på att det här jobbet inte görs. Det är en legitim ekonomisk analys du gör där. Men ingen lyssnar på den. Ingen tycker det är relevant. Och det har hänt någonting med att vi tänker att centrala ekonomiska analyser är mer relevanta än on-the-ground observationer från verkligheten.
Men jag tänker att det kanske inte är ämnet här idag, men den här nyliberala revolutionen med Friedman och Buchanan och alla de här, de fick liksom, och Hayek bakom där, det var ju inte bara så att det ploppade upp liksom, utan det här var ju någonting de
det var inte bara en svamp.
Det var inte bara en svamp, för att ta referens från din fantastiska bok, utan det var ju saker som det var ett ideologiskt krig. De startade detta arbete direkt efter andra världskriget och sa att vi måste segra och bilda celler i princip. Och det gör de ju, och de för ju verkligen ett krig, och vi har ju det i Sverige. Sverige är kanske ett av de mest nyliberala länderna vad gäller vår statsförvaltning och så vidare. Så att de har verkligen krigat, och våra slutsatser är väl kanske att vi måste börja kriga från vårt håll, och din bok blir ammunition i det kriget, därför att den på ett väldigt stilla sätt faktiskt berättar även för oss som har den här podden saker som jag aldrig har tänkt på, som det här som Anna tar upp, liksom hur man beräknat i de här Excel-dokumenten med, alltså de ekonomer, de här tyngsta ekonomerna vi har, bankekonomer, finanspolitiska råd och så här, de jobbar ju inte, de räknar inte så mycket själv, utan de har ju sådana färdiga modeller där alla variabler är liksom, det är som att göra en middag där allt man köper är färdigpackat och färdiggjort. Så man köper en burk sill och ett färdigt bröd och så liksom en ost, och så säger man, här har jag lagat mat. De har inte lagat mat, de har tagit, och de här variablerna som Anna är inne på och du skriver i din bok, de är otroligt ideologiska. Till exempel när man ska bygga järnvägar i Sverige, då kommer de alltid fram till att det ska vi inte göra, för det lönar sig inte att bygga järnvägar. Men det har ju väldigt stora värden att människor kan inte behöva flyga i ett långt land som Sverige. Det är ju liksom, så de räknar ju hela tiden fel utifrån det reala värdet och det mänskliga värdet och naturvärdet.
Ja, och det är det som jag visar, den fantastiska politiska ekonom som heter Catherine Moose, som jag citerar, som säger att det som händer när man introducerar det här jämviktsparadigmet, som är den här idén om att nej, men marknaden är det enda optimala, det är det enda effektiva, det är att det uppstår det hon kallar en statsnihilism. Alltså en idé att allt vad staten gör kommer alltid vara mer förstörande än uppbyggande. Och det är för att, och jag tycker det är det som är intressant till exempel med Doge borta i USA nu, som jag tycker att så är det ju så här, såklart också maktfulla ekonomer som kritiserar Elon Musk, men de har mycket svårare att kritisera Doge än de har att kritisera tariffer till exempel. För problemet är att de har inget sätt att prata om, nej men vad är värdet av Medicare? Vad är värdet av investering i forskning? Vad är värdet i investering i National Institutes of Health, i nationalparker? Så det, och det tycker jag är väldigt intressant från min boks perspektiv, det är att tariffer, då börjar de snabbt prata om priserna kommer gå upp så här mycket, marknaden, det kan de säga en massa om. Men vad det egentligen är staten skapar, det har de ett väldigt fattigt språk för. Har inte alls den här exaktheten. Och den här nihilismen, den gör också, och önskan om jämvikt, gör också att i det här språket med de här antagningarna så blir det väldigt svårt att föreställa sig ett radikalt annorlunda samhälle. Tänk till exempel om vi hade tänkt på det här sättet när vi gjorde gratis skola till alla. Vi hade aldrig kunnat gissa vad det betyder att alla kan läsa. Alltså fullständig transformation av hela det sättet människan levade, att alla kunde läsa. Men idag skulle man inte någonsin göra någonting sånt. För man skulle säga, åh, det kommer att kosta så mycket miljarder att lära alla att läsa. Och vi kan inte säga vad det kommer skapa. Och så det här är nihilismen som är väldigt viktig. För i klimatkrisen är den såklart katastrofal. Men det är den också på omsorgsområdet. För att det ser ut som rationellt och objektivt att ta bort pengar från omsorg. Det här är ett konkret nummer. Men investeringen i omsorg ser abstrakt, farlig, riskfylld ut. Och så det är den kulturella så här ojämlikheten som jag försöker påpeka, att det ser ut som att det alltid är ansvarsfullt att ta bort omsorg och alltid är risky att investera i omsorg. Och det som jag försöker liksom visa är att nej, men vi pratar om omsorg som vispgrädde, som en lyx, men för mig är omsorg potatis. Alltså om inte det funkar, om inte vi har basen, då är det svårt att ha en fungerande demokrati, det är svårt att ha tillit som är det viktigaste i en fungerande ekonomi. det är svårt att skapa en välfungerande marknad om inte folk är friska, litar på varann, har familjer som funkar, sover bra om natten, får den maten de ska ha. Och det som vi upplever i hela västvärlden med stigande misstrivsel, ensamhet, medicinering, fascism, alla de här sakerna är för mig resultatet av omsorgskrisen. Att vi helt enkelt har underinvesterat i mänskligt underhåll, i människors känsla av att känna sig värdiga och uppskattade. Och då blir människor radikaliserade. De blir radikaliserade åt höger, åt vänster, whatever. För de känner sig paniska. Och de känner att det inte är no any way out. Och det är klart för att alla stora partier, även helt ute på flankerna, talar om ekonomi på exakt samma sätt. Och då är det no way out. Om du bara har ett språk för värde, då blir det bara en politik.
Och det är ju liksom Thatcher. Eller hur?
No
det
alternative.
Finns inga alternativ.
Men det som gjorde mig lite sorglig när jag läste var ju typ att på något sätt, du avklär ju hela det här ekonomiska systemet som är förutsättningen för våra liv. Hur vi ser på varandra, hur vi prissätter, värdesätter saker. Och att det är egentligen deras bild av människan som den här homo economicus som bara ser till sitt egen intresse och så vidare. På något sätt har ju det blivit en självuppfyllande profetia. För att genom att skapa ett system och ett samhälle som hela tiden intalar oss att tänka på det här sättet, att enda rätta sättet att tänka och räkna och göra är att vara liksom egoistisk och bara ha sitt egen intresse och inte se värde i relationer med andra människor, inte se värde i att ta hand om varandra eller i omsorgen eller i liksom, då blir det ju som att vi också har skapat sådana människor. På något sätt, ibland kände jag ju så här, men det är ju det här samhället vi har nu. Alltså, människor ser på varandra som
transaktioner.
Människor pratar om varandra som investeringar och dig har jag inte tid med eller ork med eller råd med att hålla på och lägga tid på. På något sätt har ju liksom systemet har skapat det här monstret som är det här samhället som vi har idag. Och också format människors liksom, syn på varandra och på samhället. Vad tänker du, hur ska vi ta oss ur det? Hur ska vi reprogrammera? Nej, men det låter ju fruktansvärt. Men hur ska vi liksom komma tillbaka till det som är viktigt?
Alltså jag tror för mig har det handlat väldigt... Alltså jag kommer själv från en välutbildad familj. Jag har liksom gjort allt det man ska. Fick höga betyg och jobbat hela tiden. Och inte fått mina egna barn. Och tänkt på min karriär och allt det här. Och jag tror för mig har det varit väldigt inspirerande och säga, och som jag sa förut, se på sjuksköterskan som förebilden och säga, här har vi en person som inte valde ett jobb som handlar om att tjäna mycket pengar, som inte bara tänker på sig själv, men faktiskt både vill göra någonting som såklart är utmanande, jättesvårt, hårt, men också sa, nej men, det är någonting som är viktigt för mig som är att mitt jobb har mening. Och detsamma med att så här, jobba deltid, prioritera tiden hemma, vi är faktiskt konstant omgivna av folk som inte tar det här valet. Men vi ser dem inte som förebilder. Vi ser dem som bördor. Vi ser dem faktiskt som problem. Alltså jag citerar ju den engelska centralbankchefen för några år sedan som sa, nej men när vi ser på offentliga sektorn ska vi inte se på vilket värde den skapar. Vi ska se på vilket värde den tar ut av privata sektorn för att den tar arbetskraft som kunde ha varit funktionellt använt. Och jag tror det är där, så här, vad ska man säga, att sexismen ligger på lur och gömmer sig. Att,
och rasismen.
Och exakt, för det blir att det ska vara en klass av människor som vi ser ner på, som kan ta de här jobben. Och det vi ser i stigande grad är att ju mer makt vita kvinnor får i globala Norden, ju mindre vill de acceptera att ta de här jättesvåra, komplexa, hårda jobben med så lite kulturell och ekonomisk erkännande som de får. Och vad händer då i Danmark och Sverige till exempel? Nej, men då importerar man en ny klass av kvinnor som har mindre förhandlingsmakt, som är då bruna kvinnor från globala syden, som kan komma och göra det här jobbet. Och det visar ju att det finns en konstant efterfrågan på billiga kroppar, billiga människor som kan göra det här omsorgsarbetet. Och där har vi en extrem maktkamp. Det är liksom som en orm som äter sig själv i svansen. Att vi liksom, vi har låg kulturell status till omsorg och därför har de låg lön. Och vi har låg lön för de har låg kulturell status. Och den cyklusen, den kör runt och runt och runt och runt. Men jag tror att det som också kan vara kanske det optimistiska i boken, det är att det som jag säger, människor är plastiska. Vi är jättesociala. Vi responderar på det som belönas i samhället. Och om det som belönas är att vara entreprenör och börja en firma där du säljer finansiella services, då kommer det vara de vi hyllar, de vi har på framsidan av tidningen. Men om vi börjar uppvärdera och hylla människor som jobbar annorlunda och ändra deras status, så kommer vi också kunna där flytta runt på vad som vi anser för viktigt och vem vi anser för att hjälpa på ett sätt, you know?
Emma, imorgon är det 8 mars när det här sänds, internationella kvinnodagen. Om du fick önska en åtgärd för att öka, ja, göra ett bättre samhälle, öka jämställdheten, vad skulle det vara?
Och en enda.
Du får 2 då, om du vill.
Jag tycker det skulle vara väldigt, väldigt fantastiskt om andra typer vetenskaper fick en lika stor inverkan på politik som ekonomi har. Att exakt som vi gör ekonomiska analyser av politik, så skulle det vara en antropologisk, en sociologisk och en hälsovetenskaplig analys av all politik som skulle vara med och påverka vilka beslut som tas.
Jag har alltid sagt att jag vill ha massor med mer kollegor här på Katalys. Jag vill ha en chefssociolog, en chefshistoriker, en chefsfeminist och alltså en chefsekolog. Och liksom, det finns ju bara chefsekonomer liksom, och chefskansjurister.
Ja, och ekonomin är en fantastisk där vetenskap. Det är allt möjligt den kan som vi kan använda den för. Men vi måste också erkänna att alla vetenskaper, inklusive sociologin såklart, har begränsningar, saker inte kan. Och det här med mänskliga relationer och hur människor påverkar varandra long term, vad det betyder för oss att vara med andra, det är inte ekonomins strong suit.
Du, vi har ju citerat här i boken, vi har suttit här på kontoret och snackat med varandra i telefon och sådär, liksom citerat ur din bok. Den är ju fantastisk, tycker jag. Läs den. Jag tycker också att den är en introduktion också, den har massa trådar i sig. Den citerar andra kloka personer, nästan alla kloka personer jag känner till citerar den här boken. Från Polanyi till Mazzucato och liksom, så det är väldigt mycket, liksom, man kan läsa vidare ur den här. Man borde ha studiecirklar om den och så vidare. Jag tänker en jag inte tror att du citerar är August Strindberg.
Ja, han kom inte med.
Vad är ekonomi? Och han svarar, en vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete. Så om det blir en upplaga till utökad, då kan du citera Strindberg.
Se till att han kommer med på framsidan.
Tack för att du kom hit till Svarta pressarna, Emma Holten.
Tack,
lycka till nu.
Mycket, tack.
Ni som anger rabattkoden Starta pressarna i versaler får 20 kronor rabatt på boken om ni köper den på Bokus. Och erbjudandet gäller från den 7 mars till den 21 mars 2025. Följ oss och swisha in ekonomiskt stöd så vi kan fortsätta och expandera vårt arbete. Du hittar allt du behöver för både nyhetsbrev och swish på katalys.se. Fortsätt mejla in frågor och synpunkter till startapressarna@katalys.org. Tack för att du lyssnar. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.